Tänk om det du har sett. Tänk om det vi har sett. Tänk om det Gud har gjort. Tänk om det bara är början. Tänk om det som du har upplevt, om det som varit jobbigt, av det som varit fantastiskt. Tänk om det bara är början. Tänk om det inte är slutet. Tänk om det inte kommer stanna där. Utan tänk om det är början. Det var en ganska passande sång vi sjöng här just. Och idag ska vi prata om tro, hopp. Inte tro på kärlek, men tro, hopp och tvivel. Kanske kärlek också. Och jag vill ta er igenom en ganska intressant. Det är inte en berättelse. Jag brukar tycka om att ha en berättelse. Men idag är det inte en berättelse. Idag är det ett ihopplock av ett liv som delvis beskrivs i Bibeln. Som vi vill ta er med i. Innan vi går in i det så ska jag läsa Paulus ord i första Korintherbrevet. Det finns inte på skärmen, men jag läser det så lyssna. Så här står det. Nu ser vi en gåtfull spegelbild. Men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del. Men då ska jag känna fullkomligt. Så som jag själv blivit fullkomligt känd. Det vi ser, det som är just nu, det är inte allt. Det du har upplevt, det du befinner dig i, det är inte allt. Särskilt du som har en tro på Gud så behöver du kanske tänka på att okej, om det är så lever jag faktiskt som att det finns något mer som jag ännu inte har sett. Men också om du är här och inte kanske liksom relaterar riktigt till det som Bibeln beskriver. Men tänk om det ändå är så att Gud har något som är så mycket mer än vad du egentligen kan föreställa dig. Oavsett om du hoppas på honom eller tror på honom eller inte. Tänk om det bara är början. Och för många av oss så kan det vara skönt att veta att det finns en fortsättning. Och vissa av oss lever ett så perfekt härligt liv så vi önskar att det är så här det alltid kommer vara. Men idag vill jag tala om det här tema. För att livet kommer gå lite upp och ner. Jag är inte jättegammal. Jag är äldre än några och yngre kanske än de flesta än så länge. Men jag vet och har förstått att livet har lite upp- och nedgångar. Några nickar, några unga förstår tror ingenting. Det är bara uppåt, det är underbart. Det är lite som, det är härligt att vi har kaffe och glass här innan. Men jag tog lite för stor tugga av min isglass. Och man får en sån här brain freeze. För man inser också att det är så gott med glass. Men det är också trevligt att prata med någon här innan. Så man vill bara sluka sin glass lite för fort. Och så, ni vet, den känslan. Och det är lite den känslan jag vill prata om nu. Egentligen en sån här känsla när man bara kastas. Jag kastas inte omkull av en isglass, men när man kastas omkull av livet på något vis. Och den här känslan som man kan få när man åker berg- och dalbana. Och jag vet inte hur många av er som har åkt berg- och dalbana i år. Nice, Joakim. Några till, bra. Åker man inte berg- och dalbana längre? Ja, jag utmanar er. Jag ska åka berg- och dalbana snart, tror jag. Men jag minns när jag var på Borgbacke för många år sedan. Och så såg jag en kille som satt. Jag stod väl i kö och väntade. Och så satt han i någon sån här ganska vild. Det var inte berg- och dalbana, men en sån här åkattraktion. Jag ska inte beskriva så ingående. Men han mådde inte bra. Och han flög runt. Och det var turbulent. Och det var liksom, och till sist så var det inte, allt hölls inte i honom. För att beskriva det milt. Man mår inte så bra när livet svängs upp och ner och det blir som den här berg- och dalbans feelingen och det blir liksom den här, det som först var en attraktionskraft som man är så här, åh det här är så spännande, det här är så roligt, det här ser jag fram emot, det här betalar jag till och med för. Och en stund senare så bara, alltså jag önskar jag inte var här längre. Kan ni relatera till den? Liksom livet bara svänger upp och ner. Och det liksom blir en berg- och dalbana. Kanske tron går från en stark tro där allting är lätt och Gud är med dig och allt känns underbart och inga motgångar i livet. Till att det kommer tvivel, till att man möter svårigheter. Det blir liksom från uppgång till nedgång och allt däremellan och sån här superturbulens som man bara skulle vilja få ut allt. Så kan det kännas. Och det är det jag vill prata om egentligen. Och det tema här nu, det är egentligen Petrus liv och hans berg- och dalbana. Vi tänkte först om vi skulle heta Petrus på Power Park eller något sånt. Men det blev lite för lite för barnsligt eller ungdomligt. Så jag tänker, för att vinna alla äldres hjärtan så måste jag ha någon mer seriös rubrik. Men Petrus på Power Park. Är ni med? Okej. Okay. Ja, de äldre är med i alla fall. Petrus på Power Park. Och som sagt, vi har en bibelläsningsplan. Och egentligen här blev inspirerad till dagens predikan utifrån att dagens text är Apostlagärningarna 5-7. Kanske någon har läst den. Jag ska inte ha en handuppräckning, men du hinner läsa den nu då. För det är inspirerande, för vi ser en stark ledare, vi ser en person, Petrus, som får vara med om väldigt häftiga grejer. Och samtidigt finns det en bakgrund i hela hans liv som egentligen skulle kunna ha lett till helt det motsatta. Men den han är här, och det vi läser om, verkar vara så självklart. Det verkar så självklart att Petrus, som var en av lärjungarna också till Jesus, att han är så självsäker, att han liksom bara lyckas med allt, att han får med om häftiga grejer, han får med och se mirakel och själv får se det på nära håll. Och jag tänker att när vi möter tvivel så är det precis det som händer, att vi vågar liksom inte fortsätta, vi vill inte fortsätta. För tvivlet, vad gör det med oss? Jo, det får oss att få någon slags existentiellt illamående, eller ett liksom, tron känns inte så härlig. För att vi tvivlar på det som vi en gång trodde på. Och är det någonting som vi behöver inte bara prata om tvivel, men vi får inte undvika att prata om frågorna vi har, eller tvivlar som finns. Allt är inte så lätt att förstå. Allt som jag förut trodde på eller tyckte var självklart, det är inte längre det. Är det högt i tak? Går det att prata med dig om livets baksidor? Eller du är en sån man bara ska prata om hur fantastiskt allt är? Går det att vara lite ärlig? Går det att säga som det är? För sådana behöver vi vara. Och jag önskar att vår församling alltid får vara en sån plats. Att du är här, inte för att du har klurat ut allt. Och har en kandidatexamen i teologi, vilket väldigt få här tror jag har. Utan du är här för att du ändå har lagt ett hopp till Gud. Eller du på något sätt tror att det här kanske bara är början. Det kanske finns något mer. Och då vill jag upptäcka det. Och ibland behöver vi ha de här brottningskamperna med Gud. Vi behöver ha de här brottningskamperna med oss själv. Och vi behöver inte kasta bort allt för det. Men vi behöver liksom våga ta oss igenom den här berg- och dalbanan. Inte fastna uppe igen på en jobbig plats. Utan ta oss ner igen. Där det inte känns illamående längre. Och så kan man fundera, har tvivlen någon funktion? Och så läste jag en teolog som sa att tvivlets värde, det ligger i att det kan användas för att avslöja det som är felaktigt. Vi lever i en fallen värld och allt är inte sant. Och därför ska man inte tro på allt. Och då kan man tycka att det här är ju hotfullt mot vår tro. Och så här, nej, tvivel är inte en motsättning mot tron. De går hand i hand. Det behöver finnas plats för både och. Men vad händer med tvivla? Ibland blir det så att när vi börjar tvivla på Gud eller på hans ord eller vem Jesus är, så börjar vi bena sönder allt. Vi vill förstå exakt allt. Och då blir det som när jag var 15 och skulle plocka sönder min moped för att byta ut någon del så den skulle bli jättesnabb. Och det hände aldrig. Den blev aldrig jättesnabb och det blev aldrig bra. För vi plockar sönder varenda del. Och när vi plockar sönder varenda del av tron eller vad vi liksom vill bygga vårt liv på, det är inte tänkt att plocka sönder exakt allt och skilja på liksom delarna totalt. Du som kristen är inte tänkt att klara dig ensam någonstans långt utanför församlingen. Vi ska inte splitta på allt, utan det är en helhet och det behöver fungera. Och ifall, det finns ett uttryck som min lärare när jag läste lite teologi, som han använde uttrycket att dissekera grodan. Och han sa att det är nice att liksom gå in och kolla hur en groda, biologi eller liksom anatomin i en groda. Men vi kan inte, börjar vi bena sönder allt, det går inte att få ihop den här grodan igen. För att ta en brutal bild. Tvivel är inte farligt, men vi ska inte tro att vi ska stanna där. Och ändå, vad är det som händer med tvivel? Ofta får det oss att skämmas för det. Vi kanske inte pratar med någon om att vi tycker något är svårt. Och då börjar vi skilja oss från gemenskapen. Vi kanske inte kommer till kyrkan. Vi kanske inte pratar med våra troende vänner. Vi kanske inte ber med någon. Och det är precis det som tvivlet vill att vi ska göra. Men om det bara är början, då finns det något efter tvivel, svårigheter och ifrågasättande. Okej, men nu går vi in, hörni, på Petrus berg- och dalbana. Och först står det så här, det här är del av veckans text från Apostlagärningarna 2, så kan vi läsa att de var alla häpna och förvirrade och frågade, vad kan det här betyda? Det här är strax efter pingstdagen. Det har hänt massa grejer, heliga ande har kommit och det är väldigt kaotiskt. Folk undrar, vad kan det här betyda? Och andra sa hånfullt att de har druckit sig fulla på sött vin. Och då steg Petrus fram tillsammans med de 11 och höjde sin röst och talade till dem. Judiska män och Jerusalems alla invånare. Detta ska ni veta. Lyssna till mina ord. Här hör vi en Petrus som är superfrimodig som säger att nej, det är inte som ni tror. Vi har inte varit på fest och är berusade. Utan den heliga ande har fyllt oss. Vi har fått ny kraft, ny frimodighet. Och så ställer han sig upp och höjer sin röst. Och så predikar han och berättar för folket hur det ligger till. Och det här kan ni läsa om i Apostlagärningarna 2. Här ser vi bilden av en stark ledare som bara ställer sig upp och frimodigt berättar vad som har hänt. Han är inte rädd för människor, vad de ska tycka och tänka. Och där står han, jag vet inte var han stod, men synligt och som kunde höras och synas. Vi har en bild av en stark ledare, av en Petrus som har fått någon slags hög tjänst där i lärjungaskaran. Och han har vad som krävs. Och det kan se ut som att han har allt som krävs. Och nu vill jag ta er in i bakgrunden till det här. För det är lite farligt om vi bara ser en del av en berättelse. Det här ser ut som en framgångssaga. Här ser vi en stark ledare. Om inte vi ser hela berättelsen i människors liv, vi ser bara en liten glimt och så tror vi att vi vet allt om någon. Eller vi ser en liten glimt av något som står i Bibeln och Gud tycks vara jätteond för det står ju så här. Nej, se hela berättelsen. Och med Petrus liv, okej, han verkar vara så framgångsrik och allt var lätt. Nej. Se hela berättelsen. Och nu gör jag inte anspråk på att kunna lägga ut hela berättelsen. Men jag har några poänger och jag vet inte, de är faktiskt alla på F. Så det är några så här F-words. Men de är snälla. Så tar man lite anteckningar så skriv ner dem här idag. För de är bra. Och min bön, det är att du idag ska få bli tröstad och uppmuntrad i att våga tro att det är värt att fortsätta. Och det första är, Petrus blir kallad av Jesus. Och det är inget tydligt frälsningsögonblick. Han sitter inte på en gudstjänst och räcker upp sin hand och ber en frälsningsbön. Men det är väldigt tydligt här att han bejakar kallelsen att följa Jesus. Och det är ett frälsningsögonblick. Vi kan läsa att Andreas, Simon Petrus bror, han var en av de två som hade hört vad Johannes sade och följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sade till honom, vi har funnit Messias, det betyder Kristus, den smorde. Och han förde honom till Jesus och Jesus såg på honom och sade, du Simon, Johannes son, alltså det är så många namn här nu, men du Simon, Johannes son, du ska heta Kefas, det betyder Petrus. Lite krångligt. Du Simon, Johannes son, du ska heta Kefas och det betyder Petrus. Så där har vi Petrus. Han kallas av Jesus. Så det är ett slags frälsningsögonblick eller där han beslutar sig eller bejakar att följa med Jesus. Och han är ju med på allt möjligt häftigt och han är med på de här matunder som vi hörde om. Han är med liksom hela vägen. Och han är frimodig, han växer liksom i tro och han vågar göra det lilla extra. Vi har situationen när Jesus kallar, Jesus kommer på vattnet. Lärjungarna sitter i båten och Jesus kommer på vattnet. Och så här kan vi läsa i Matteus 14. Petrus svarar, Herre, om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Och han sade, kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var så blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre, rädda mig. Genast sträckte ut Jesus ut handen och grep tag i honom och sa, så lite tro du har, varför tvivlar du? Här kommer ju tvivla inren, men just nu vill jag fokusera ändå på hans frimodighet. Han ska ändå ha det, eller hur? Han kliver ut över den här båtrelingen och det är inget liksom, det är inte vindstilla. Jag var en gång ut med en kompis på en segelbåt när det var vindstilla. Inte ens då ska jag stiga ut. Inte hur blankt det än är. Jag vet, det där vattnet håller inte mig. Petrus ska ha det. Han stiger ut. Han liksom vågar på något sätt göra något helt galet. Sån var han. Och för dig och för mig och för många av oss och för kanske någon släkting eller vän, så kanske det någon gång har börjat så. En sån enorm frimodighet. Det var så självklart att jag gjorde lite extrema grejer med Jesus. Eller min tro fick mig att göra det där som andra tyckte att det där är lite obekvämt. Eller det där är ju lite liksom kanske överdrivet. Eller oj vad du är modig just nu. Men det är helt normalt. För han litar på Jesus och sen tvivlar han också. Men han litar så pass mycket på Jesus att han kliver över kanten. Vilken frimodighet. Men även om Petrus var med på de här händelserna. Han var med där det hände. Han hade en stark tro, en stor iver och han hade en hög bekännelse. Och han visste liksom vem som var hans herre och frälsare. Och han hängde med Jesus. Trots det så kommer stunden när allt inte är som han trodde det skulle vara. När det inte blev som han själv hade tänkt. Och det finns något så härligt mänskligt i att läsa Bibeln och se de här karaktärerna, människorna som gick med Jesus och som mötte livet precis som du och jag. De var inga liksom hjältar egentligen. Men hur de sen tacklade, hur de gick vidare, det kanske kan få dem att stämplas som hjältar då. Men de gick igenom väldigt mycket motsvarande som vi möter i en annan tid, men ändå. Han kommer till en kritisk fas. Och så här säger Jesus i Lukas 22. Det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar. Och jag överlämnar riket till er, liksom min far överlämnat det till mig. Där säger Jesus alltså vid den sista måltiden. Inför sin död. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder. Då sade Petrus till honom, Herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Jesus svarade, jag säger dig Petrus, tuppen kommer inte gala i natt förrän du tre gånger förnekar att du känner mig. Fy så jobbigt att vara Petrus och höra. Han ser ju sig som den närmaste av de nära av Jesu lärjungar på något vis. Och han är ju med där i allt som händer. Och Jesus säger att du kommer förneka att du ens känner mig. Det finns kanske situationer där du och jag har också varit i dem. Men man liksom önskar att man inte skulle behöva säga åt någon att jag tror på Jesus. Och man är glad att frågan inte kommer. För man skäms på något sätt. Man vågar inte bekänna sin tro på Jesus. Och för honom då att höra det, och det händer ju precis som det beskrivs. Vi kan ta Lukas 22:54 framåt, så står det att då grep det Jesus, det här är inför Jesu död då, och de förde bort honom och tog honom till översteprästens hus och Petrus följde på avstånd. Han är med men han är på avstånd. Han är nyfiken men han är inte riktigt med. Mitt på gården tände de en eld och slog sig ner och Petrus satt sig mitt ibland dem. En tjänsteflicka såg honom sitta där vid elden och hon betraktade honom noga och sade, den där var också med honom. Jesus alltså. Men han nekade, nej kvinna, jag känner honom inte. Strax därefter fick en annan syn på honom och sade, du är också en av dem. Men Petrus svarade, människa, det är jag inte alls. Ungefär en timme senare var det en annan som bestämt försäkrade. Visst var den där med honom. Han är ju Galilé. Men Petrus sade, människa, jag förstår inte vad du pratar om. Och genast medan han talade, gol tuppen. Han kände inte längre Jesus. Och då kan vi tycka, att vilken dålig lärjunge. Vilken dålig vän. Sån skulle jag inte vara. Jag tror du också har varit sån mot Jesus. Men det förändrar ju inte hans kärlek till oss ändå. Han gick ju vägen till korset ändå. Men det intressanta är, för den här har jag funderat på för någon gång, jag tror jag aldrig har pratat om den från liksom i en predikan, men det intressanta är att han säger att jag känner honom inte. Och så kan man undra, men Petrus, du känner honom visst. Du har just ätit måltid med honom. Men han säger, jag känner honom inte. Och vet du vad? Jag tror det är sant. Han kände inte längre igen Jesus. Han förstod inte längre vad Jesus höll på med när Jesus skulle gå och dö. Han liksom tänkte att han är den som ska vara där in i döden och han är med honom hela tiden. Men det Jesus gör och det som är på väg att ske, Petrus känner inte igen det som händer. Så när han säger att jag känner inte ens Jesus, det är inte alls jag som har varit med honom. För han hade kanske en bild av att Jesus är liksom bara härlig. Jesus, allt ska vara underbart. Allt ska gå lätt. Det ska vara under och tecken. Det ska gå på vatten. Men ingen ska väl dö? Vad vet jag? Det finns mycket som inte ens står skrivet. Vi kan ju bara fundera lite. Han tänkte att Jesus är bara en nice person. Vet du vad? Jesus kom inte för att vara en nice person. Han kom inte för att vara en snäll människa. Jesus kom för att ge sitt liv. Och det var inte så bekvämt för dem som var med honom. Livet händer och berättelsen tar en helt annan riktning än vad Petrus hade tänkt. Och vad händer? Varför förnekar han? Varför säger han att han inte känner? Jo, han skäms troligtvis. Han känner på riktigt inte igen Jesus, men jag tror också han skäms. Och vad gör skammen med en människa? Jo, man börjar skapa en annan berättelse. Man börjar gå en annan väg. Man börjar göra det som man kanske inte ursprungligen hade tänkt. För skammen gör det med människan. Man börjar tro något annat om sig själv som inte är sant. Men som blir en slags sanning för en själv. Även om Jesus sa att på dig ska jag bygga min församling. Du ska heta Kefas, du är Petrus. Men han trodde inte längre om sig själv. Vad gör skammen med människor? Jo, man hittar på en annan bild av vem man är. Och i Guds ögon. Och det är det här som är så hoppfullt. Och vi kommer in på det. Just nu är det lite deppig stund kanske i den här predikan. Men det blir bättre. För han kommer inte lämna här. Men han skulle ha kunnat vara en av dem som skulle ha skippat allt. Gått en annan väg. Som man säger vid ett annat skede. Att jag går och fiskar. Jag fortsätter med det jag höll på med en gång i tiden. Alltså jag klarar inte av det här. Det här är för mycket upp och ner. Det här är för mycket berg- och dalbana. Jag mår på riktigt dåligt av det här. Och så kan det kännas. Alltså till och med att följa Jesus, att vara kristen, att tro på Gud. Jag tror det kan få oss att må dåligt ibland, för en tid, i en stund. Det betyder inte att det är dåligt. Det betyder bara att också livet med Gud är ett liv. På den här jorden, i en bristfällig värld, med människor runt oss som gör oss sårade, som gör oss besvikna, som får oss, det händer grejer. Det är turbulent. Ibland har vi gett någon slags glansbildsversion av att vara kristen. Att tro på Jesus, att följa honom. Och som att det är för lite bättre människor. Som lyckas med allt. Som inte har någonting att de fightas med i sitt eget liv. Eller som bara har hela relationer i hela sina 1000 släktled tillbaka. Allt är bara fantastiskt. Nej. Då skulle Petrus aldrig bli kallad för det första heller. Han kändes troligtvis på grund av andras åsikter också. Vad skulle andra tänka om han säger att han har varit med Jesus? Den här Jesus som nu håller på att bli en enda flopp. Han som sa att han var judarnas kung, han var messias. Och han ska dö på ett kors. Jag vill inte identifieras med honom. För det som håller på att hända, det är pinsamt, det är fel. Det var inte alls vi hade tänkt. Men på något sätt så gör ju Petrus en comeback. Och det vill jag säga, om du finns här eller om du lyssnar på den här podden i efterhand. Om du tänker att det är nog kört. Det vet du vad, du kan välja att vara en, vad heter det på svenska, men en drop out. Alltså bara, man droppar av, ger upp, lämnar det. Tänker, det här var inte för mig. Eller så kan man ändå göra en slags andlig comeback. Och säga, Gud, jag tror inte jag har sett allt ännu. Men du behöver visa dig för mig. Du behöver visa mig att det finns något mer. Jag har varit på botten. Jag har tvivlat på dig. Det är inte roligt. Jag har inte mått bra. Jag har kanske mött ångest. Jag har kanske mött allt för stora frågetecken eller frågor i mitt liv. Och det som händer när Petrus möter Jesus igen, det är lite härligt. Så nu går vi in. Nu blir det lite positivt. För Jesus har dött och han har uppstått och graven är tom. Så där är vi nu. Och så kommer Petrus möta en helt ny sorts förundran. Och jag tror det här, många som tvivlar, om det är du själv eller någon i din närhet, i din familj, någon bekant. Man vågar inte komma till en punkt där man förundras på nytt. Men någonting händer här där Petrus vågar hoppas på att det kanske finns något mer. Tänk om det finns något mer. Tänk om det är sant att det här inte var slutet. Tänk om det är sant att Jesus har uppstått. Okej, jag ska ta reda på. Så här läser vi Lukas 24. Och de återvände från graven. Det var kvinnorna som hade gått till graven. Maria, Magdalena och Johanna och Maria. Vissa namn har man ju bara inte tänkt på. Maria, Johanna och Maria. De återvände från graven och berättade allt detta för de 11 lärjungarna och för alla de andra. Det var Maria Magdalena och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna. Men de tyckte deras ord var tomt prat och trodde inte på dem. Nej, vem skulle tro på att Jesus har uppstått bara försvunnit? Man fattar. Men Petrus reste sig och sprang till graven. Och när han lutade sig in så såg han bara linnebindlarna. Och han gick hem full av förundran över det som hade hänt. Vad är det som gör att Petrus, som är så full av tvivel, förnekar Jesus, förnekar att han känner honom, ändå på något sätt vill upptäcka om det faktiskt kan vara sant som hans vänner Maria och gänget säger till honom? Vad är det som gör att han ändå vill ta reda på om det finns något mer som han kanske inte ännu har förstått? Det krävs ju ett enormt mått av liksom ödmjukhet för att våga tro att det finns något där borta som jag ännu inte är bekant med. Om du är 20 plus eller där kring och tänker här om ett år eller två att nej, men kyrkan var nog inget för mig. Jag har sett och testat allt det här med att vara kristen. Det är nog inte riktigt för mig. Vet du vad? Du har sett en så liten del. Andligt sett är du en bebis. Det är sant, tror jag. Står inte i Bibeln, men jag tror i alla fall att det är liksom, det är dumt att lämna något om det är så att Jesus faktiskt inte bara dog och försvann ner någonstans i något hål, utan han uppstod. Tänk om det är sant för dig att det finns något som Gud har för dig som är mycket mer än det du hittills har sett. Då behöver du bli vuxen nog att våga ta reda på vad det i så fall är som finns där. Vem är i så fall Gud? Och jag tycker det är så häftigt. Men Petrus, han reser sig och han springer till graven. Han lutade sig in och han såg bara linnebindlarna. Och han gick hem full av förundran över det som hade hänt. Det är ju någonting av liksom, vilken man alltså. Vilken förebild för var och en av oss, men särskilt för oss män. Spring tillbaka till Jesus, bli lite förundrad igen. Sitt inte hemma och tro att du har sett allt. Gäller väl alla andra också, men tänker man få relatera till honom som man också. Behövs lite mer förundran. Våga hoppas på lite mer. Ivern och hans ärliga längtan efter honom mer, den var inte död och begraven. Det fanns något mer i honom. Han ville liksom, han var beredd att omvärdera, att ompröva, att ge det en chans. Att ge Gud en chans att visa sig på nytt för honom. Och det var precis vad som hände. Och vi går in till nästa grej, för nu går vi från förundran till att det blir liksom någon slags förnyelse i hans liv. Ett till vackert F-ord. Förnyelse. För någonting börjar hända och lärjungarna är samlade och nu kommer Jesus dyka upp mitt ibland dem. Medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa till dem, frid var med er. Uppskakade och rädda. Helt rimligt. Trodde de att de hade sett att det var en ande de såg. Någon slags spöke. Men han sa det till dem, varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och på mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. Och när han hade sagt detta visade han dem sina händer och fötter. Och när de i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro, frågade han dem, har ni något ätbart här? Då räckte det honom med en bit stekt fisk. Och han tog den och åt inför deras ögon. Om man inte riktigt kan tro på att en människa faktiskt finns, men ge en bit stekt fisk så får man se. Går det liksom ner eller är det liksom, är det här på riktigt? Är det här bara en synvilla? Om stekta fisken försvinner ner i magen och kommer ut om några dagar, men då är det väl ändå en riktig människa. Då har väl ändå Jesus uppstått och det här är på riktigt. Men de behövde få se det. Det räckte inte att de bara hörde rykte om det. Hörde att graven är tom. Vem vill se något som är tomt? Ja, det var ju spännande att han inte var kvar. Men det var ju ännu mer spännande och på riktigt att de fick möta Jesus. Att de fick ta på honom, på hans händer och hans fötter. Han har ju minsann tvättat deras fötter om de känner igen honom på hans händer. Tycker det är något vackert i det. De kände Jesus på till och med hans kropp. Och sen kommer vi till den här förnyelsen som Petrus får möta. Han får en slags, vi kan kalla den frimodighet del 2. När de hade ätit så sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Och han svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa till honom: för mina lam på bete. Han återkopplar till det han har kallat Petrus med för. Han har en uppgift för honom. För andra gången frågade han: Simon, Johannes son, älskar du mig? Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa till honom: var en herde för mina får. För tredje gången frågade han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa: för mina får på bete. Det är som att Petrus på något sätt får ett, han får ett nytt möte med Jesus. Han får en ny stund där Jesus bara möter honom, talar till honom, ställer honom lite jobbiga frågor. Där Petrus måste fundera: ja, var har jag mitt hjärta egentligen? Kanske du också är här eller hör på det här och tänker att ja, vad tur att ingen har ställt mig den jobbiga frågan om jag faktiskt älskar Jesus. Men vet du vad, ingen behöver ställa den. Jesus ställer den själv till dig. Älskar du mig? Inte tror du på mig, eller tycker du jag är nice, eller tycker du att jag är en bra att jag finns. Nej, älskar du mig? Det är det som definierar om vi som kristna, eller om vi bara är slags religiösa liksom efterföljare till en religion. Om vi älskar Jesus, då får det helt andra konsekvenser. Petrus berg- och dalbana av tvivel, av skepsis, av allt det här. Det slutar inte med att han mår dåligt, att han tar avstånd, utan hans möte med Jesus, det omdefinierar allt. Jesus frågar gång på gång på gång samma fråga. Och Petrus får bara på något sätt kalibrera sitt hjärta och säga: ja, jag har dig kär. Ja, jag har dig kär, Jesus. Och han blir inte nedgraderad. Det är precis som med förlorade sonen som vi många känner till, den berättelsen Jesus berättar liknelsen. När han kommer hem, när han kommer tillbaka, då är det inte en nedgraderad uppgift han får. Det är inte en liksom andra klassens medborgare hemma hos i sitt eget hus. Utan när någon kommer tillbaka till Jesus, när Petrus kommer efter sitt illamående, förnekande och hans tvivel och hans upp- och nedvända stunder och möter Jesus på nytt. De äter tillsammans, de har en stund tillsammans. Men Petrus får på något sätt, han är fortfarande kallad av Jesus. Han är skapad för att höra hemma hos sin skapare. Och så går vi in mot det sista. Och det är den framtid som väntar. Och här börjar vi egentligen alltihop. Vi är apostlagärningarna. Och det som kommer fram är att Petrus hade minsann varit med Jesus. Jag vet inte vad människor säger om mig, om dig. Ibland är det bra att vi inte kanske vet. Ibland skulle det vara intressant att veta, vad säger folk om mig egentligen? Jag kan säga, det är en sjukt udda grej när folk frågar mig. Man sitter på ett tåg eller man träffar någon man inte känner. Jaha, vad jobbar du med? Förr var det lätt, då var jag lärare eller då studerade jag eller annat. Men att säga att man är pastor, alltså det är en sjukt udda grej. Man får så konstiga reaktioner. Vissa blir glada, vissa svär och säger att det är coolt. Och andra, det är liksom, det, man vet nog inte så mycket. Och det är lite roligt. Men vad säger folk om dig och mig? Ser man på dig, när man känner dig eller när man möter dig. Okej, här är någon som har varit med Jesus. Märks det? Jag hoppas att det märks. Och min bön för mitt eget liv är att det ska märkas. Och i apostlagärningarna, Petrus har ställt sig upp och han är frimodig som bara den och han predikar till folket. Så står det så här, när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var, så märkte de att de var olärda män ur folket. Och då blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. De har inte varit i hemlighet med Jesus. De har inte förnekat Jesus. Absolut, berg- och dalbana där. Men de känner igen dem för att de har sett dem med Jesus. Tänk om du och jag skulle kännas igen på att vi har varit med Jesus. Tänk om det skulle definiera hur vi är, vem vi är, hur vi ser på oss själv. Hur vi ser på varför vi finns. Vi är här. Vi har ett uppdrag och det är att vara älskad av Jesus och älska som honom. Det är svårt men det är lätt. Det är sjukt komplicerat men ändå så enkelt. Strax innan så finns ju den situationen. Petrus ställer sig upp och han predikar. Och så står det att de som tog emot hans ord, de döptes. Och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000 människor. 3000 människor på grund av att en människa som Petrus, han har gått från det här botten av botten till att få bli förnyad i sin frimodighet. För att bli, just det, glömde jag säga. Varför blev han förnyad och vad hände? Jo, den heliga ande följde ju. Den blev fylld av den heliga ande. Och folk gjorde narr av dem och sa att de är säkert berusade. Jag tror det var helt avgörande att de fick bli uppfyllda av den heliga ande och fick en ny riktning, en ny frimodighet. Och att bli upprättad, det kommer inte från att försöka bli en bättre människa eller ta sig upp på egen hand. Vi försöker det ganska ofta. Visa att vi på något sätt tagit oss upp från en dålig period eller göra lite bättre ifrån oss. Men upprättelse kommer från att vara med Jesus. För han förnyar hur vi tänker om oss själva, vår identitet, vem vi är, att vi är älskade, att han gav sitt liv för oss, att vi är förlåtna, att det finns en ny chans. Petrus skulle kunna gå tillbaka och fiska som han sa där i Norrköping. Nej, jag går och fiskar istället. Men någonting händer när han möter Jesus, när han blir uppfylld av den heliga ande. Det är som att ett nytt liv börjar. Det som vi sa i början, att det var kanske bara början. Det fanns något mer. Och tänk om det så för dig. Vi kan ta de här repris på de fem orden, sex orden. Frälsningen, det är på ett sätt så enkelt. För när vi tar emot den av nåd, vi gör inget. Vi bara tror på Jesus och du kan få göra det. Säga Jesus, jag tror på dig, jag tar emot dig. Frimodigheten, oftast lätt när man är ny i sin tro. Det är som när man är nykär eller något sånt. Allt handlar om det. Sen kommer det tvivel och perioder av svårighet. Stanna inte där. Våga tro att du kan få förundras igen. Våga tro att det finns något nytt. En ny frimodighet. Ett nytt liv. Och våga tro att Gud har en framtid. Som kanske ser annorlunda ut än det du någonsin har trott. Än det som ligger bakom definitivt. Någon har sagt att vi ser inte saker som de är. Utan vi ser saker som vi är. Om Petrus såg sig som en tvivlare, en förnekare. Ja, men det är inte sant. När Jesus såg honom, såg han något annat. Vad säger du om dig själv? När du ser på dig själv, säger du någonting. Men när Gud ser på dig så kanske han säger något helt annat. Vilket är mer sant? Det du säger eller det Gud säger? Har du skapat dig själv? Nej. Det Gud säger om dig är sant. Ja, men okej, jag hittar inte mitt namn här. Det står ju inget om mig. Nej, men vet du vad? Allt Jesus gjorde var för dig. När han gav sitt liv på korset så var det för dig. När han gav upp andan på korset så var det för dig. När han uppstod och övervann döden och graven var tom, då var det för dig. Vi kan ställa oss upp tillsammans, vi ber tillsammans och så finns det strax förbön där du kan få komma fram till någon som ber för dig. Och ifall några av de här känns bara extra aktuella för dig, om du behöver få ta emot frälsning, ta emot från Jesus, säg till honom, jag vill ha dig i mitt liv. Kom fram, låt någon be för dig. Du är bara en bön ifrån, du är bara ett liksom ja, en bön ifrån honom. Är du mitt i tvivel, mitt i en djup dalgång av dödsskuggans dal, men kom fram, låt någon få lägga händerna på dig och be att du får bara se något annat. Våga tro att det du är just nu, det är inte allt, det är bara början, det finns något mer, det är inte slutet där du är just nu. Det är inte slutet där du är just nu. Tvivel och motgång förlorar. Ett villigt hjärta och en Gud, den kombinationen, den vinner. Har du slutat förundras? Har du mött tvivel eller saker du inte pratar om, vill prata om, inte vill att någon frågar om? Har du gått från en frimodighet till att komma in i en skam där det inte längre är lätt, där du inte längre vill lovsjunga Gud, där du inte längre vill komma till honom, där du, det är tungt? Har du mött livets berg- och dalbana och tänkt att det är kört? Känner människor igen dig på att du har varit med Jesus? Jag vet inte, om någon av de frågorna träffar dig, så låt det bara bli en bön till Gud, och han vet vad du behöver just nu.